precis varit i Italien och vi har ju knappt hunnit träffas efter det. Så vi kan väl börja dagen med att du bara berättar lite om hur din drömmiga resa till en vinprovins i Italien var med barn och man.
Bullshit, den var inte drömmig. långt ifrån faktiskt. Och varför du säger drömmig är ju för att du följer mig på Instagram. Och har väl fått den uppfattningen.
Det jag såg var poolstunder och Aperol Spritz och perfekt lagd frilla och snygga outfits ungefär. Och gullig unge såklart, men han är alltid gullig.
Och det är väl nog det enda som var på riktigt, att han är gullig. Resten var ju liksom så filtrerat som det bara kan bli faktiskt.
Berätta mer, varför?
Nej, men för att väldigt alltså medvetet egentligen, så här, ta bara vädret som ett exempel. Det regnade ju liksom konstant, haglade till och med vissa dagar. Så har man ju packat ner sin bikini och bokat boende liksom med pool, du vet, och bara, ja men tänk att jag ska ligga vid poolen och ha det riktigt gött och sola. Men det gjorde jag typ 1 av 10 dagar. Men det är ju inte den bilden jag vill visa. Jag vill ju visa allt det där supertrevliga. Så att när solen kom fram ska man så här fort som fan ta en bild. Slänga på massa filter. Se till att liksom håret ligger perfekt. Att det är lockat. Att jag har liksom mina nya brillor på. Fick min stackars man ta ju sådär 100 bilder för att den skulle bli bra. Och sen så satt man där och mecka med liksom filter på Instagram tills det såg riktigt, riktigt bra ut. Du vet så här, nu ska alla ha ångest för att jag har det så jävla gött. Men det var ju inte sanningen helt enkelt. Och jag gör ju inte om den resan med en tvååring. Det blir liksom Bamseklubb nästa för mig.
Du har landat där jag är. We meet.
Finally. Men varje resa med barn har ju varit så för mig. Så att alla som följer mig på Instagram, now you know the truth. Det har inte varit drömmigt. Det har varit tjatigt och hetsigt och utmattande. Så att jag var så tacksam när vi kom hem att jag dagen efter skulle till Stockholm i typ 3 dagar. Det blev min semester istället.
Jag vill inte missunna dig en trevlig semester som du har lagt många tusentals kronor på. Men jag måste ändå samtidigt säga att för min egna skull är det ändå lite skönt att du inte hade det skitbra för att jag var hemma själv.
Exakt.
Och inte kom iväg någonstans och inte har liksom någon resa inplanerad inom en snar framtid. Av olika anledningar liksom. Men det är ändå lite gött att höra.
Ja, men du ska liksom känna dig rätt nöjd över det. Och det som är så jäkla roligt också är att när jag var i Italien och det regnade så hade ni ju rätt bra väder här. Mm. Och så la du ut liksom någon story där ni var liksom mer underbara trädgård och så här bara, alltså hade fantastiskt väder och din son liksom njöt och vattnade blommor och du vet badade i hans lilla pool. Och jag satt i Italien och mådde dåligt för att jag inte var i Sverige. Alltså jag bara,
gud, vi har gjort det mot varandra alltså.
Exakt.
Men det är ju verkligen det där urgamla syndromet. Man vill alltid ha det man inte
precis
har. Eller den bilden man får av det någon annan har som man själv inte har för stunden.
Exakt.
Och där samma med mig. Du kan se de stunderna. Men sen att jag får jaga runt honom hela kvällen för att han inte vill sova och det tar 2 timmar att lägga honom för att han vill ut och leka i trädgården eller med vår granne eller whatever. Den biten visar man inte så mycket.
Nej.
Och det leder oss in på dagens samtalsämne. Lite så smidigt och bra nog. Idag ska vi prata om ångesten som sociala medier framkallar. Och vi är varken först eller sist med att prata om den. Men vi kan också kan liksom ta den vinkeln av vilket ansvar bär vi. Hur upplever vi som ändå inte... Vi ändå är i en liksom ganska mogen ålder nu kan man säga. Men vi påverkas ju uppenbarligen fortfarande av den här skeva bilden. Även om vi vet bättre och jobbar inom de här medierna.
Precis.
Och vad har vi för ansvar och hur tror vi att det påverkar oss som mammor? Hur tror vi det påverkar våra karriärer eller prestationsångesten vi får av de vi kanske följer eller exponeras för i sociala medier.
Precis. Och jag säger bara så här, det är ju inte konstigt att psykisk ohälsa är ett så stort problem. Alltså i hela världen, men nu liksom med fokus på Sverige och särskilt bland kvinnor, unga kvinnor. För att vi är konstant utsatta för så många olika intryck. Alltså just då via alla kanaler där vi är inne varje dag lägger så mycket tid. Och den bilden de allra flesta förmedlar är ju en bild som då har jäkla mycket filter.
Mm.
Man lägger ju sällan ut en bild, eller jag gör ju aldrig det, där jag är osminkad, där jag har fettigt hår och har liksom någon outfit som för mig att se så här lite småfet ut eller någonting. Utan det är ju de andra stunderna som egentligen inte ens finns för att jag har ju lagt ett filter. Mm. Alltså du vet, kom igen, det är ju inte den färgen på min hud eller på mitt hår, det är liksom filtrerat.
Paris eller Monaco eller vad Abu Dhabi.
Nej, men värsta är det på stories. När man så här, du vet, förvränger sitt ansikte. För att det är någon sån här contouring som läggs på. Man bara, oh my god, I'm so beautiful. Bara, men det är inte du. Varför delar du det? Men hur som helst. Jag tänker mycket så här. Nu när vi ändå alltså, pratar mycket om att vara mamma. Göra karriär och allt det där. Jag tror att en av anledningarna till varför jag mådde så dåligt när jag fick barn var för att jag hade nog fokuserat för mycket på vad andra visar med den rollen. Mm. Du vet, allt är gullig gull, söta bebisar som sover, perfekta postpartum-kroppar och du vet, allt det där.
Mm.
Såklart att det bygger upp förväntningar hos mig. Fastän jag vet bättre att det inte är sanningen. Och då bara kommer det som en chock. Och jag fortsatte ju att scrolla i de här flödena och jämföra mig med den här orealistiska bilden.
Mm.
Och då växte ju bara min ångest för att min kropp såg inte ut så. Och jag hade inte den typen av barn och jag hade inte den typen av känslor.
Mm.
Du vet när någon bara skriver, till och med kanske vad man skriver. Ja, det här är så fantastiskt, my life is complete, jag älskar mitt barn. Hur har jag någonsin kunnat vara något annat? Mm. Och jag bara, oh my god, jag känner inte igen mig.
Mm.
Så ligger jag där liksom i min postpartum depression som bara så här marineras istället för att bara slänga, alltså stänga av skiten.
Men en av våra bästa tjejkompisar har gjort det.
Ja.
Hon fick ju nog. Mm. Och jag respekterar henne så mycket. Och nu kan jag ju kanske inte göra samma sak eftersom jag jobbar delvis med sociala medier. Ja. Så jag kan inte bara ha det här i Instagram för att jag liksom har det i min rollbeskrivning. Men hon gjorde ju det och hon liksom har upplevt ändå att hon avskärmar så mycket mer än vad vi gör.
Mm.
Där hon till och med frågar oss, men vad är det som händer? Vad har jag missat? Eller att hon går in på sin mans Instagram ibland och kollar något gossip eller så.
Yeah.
Men hon bara liksom cold turkey.
Yeah.
Inaktiverade sin Instagram.
Yeah.
Är typ aldrig på Facebook. Yeah. Ingenting. Och bara avskärmat helt från situationen.
Mm.
Och jag kan respektera det så mycket, men jag vet inte hur man når fram. Mm. Nu kan jag ju inte det. Men kanske privat hade jag önskat att jag var bättre på att bara säga, nej men jag ska inte scrolla eller jämföra mig själv med någon annan. För jag vet ju att sanningen är den att det finns ju så mycket bakomliggande.
Ja.
Så du vet, jag tänker ofta så här på de här superinfluencer-mammorna som så här har allt och går ut och går. Första dagen kommer från BB och går ut och tar en lunch på någon trendig restaurang i Stockholm. Och du vet, så här, eller du vet, hemmet ser alltid perfekt ut. Okej, men sen har ni också en inhyrd städerska som kommer liksom två gånger i veckan.
Liksom.
Säg det också, jag behöver veta den biten också.
Ja.
Men sen har jag ändå börjat liksom så här, till och med kritisera och analysera det. Nästa lagret av, eftersom man just är så insatt i det, att många av de här influencer-mammorna, eller vad man ska säga, du vet, vissa har ju sån här awakening när de bara, men jag vill vara ärlig med hur jag mår och, bla bla, och gör det till en vlogg och gör det till ännu ett tillfälle att sälja sig själv som ett varumärke. Och det är ju många av dem som har det liksom som PR-strategi, att man ska vara sådär brutalt autentisk för att man ska få mer följare och just mer resonans och med det också sälja mer, för att ju fler följare desto mer engagemang och reach man har, desto bättre får man ju samarbeten och större bolag och så vidare. Så att till och med där vet vi att inte ens den autentiska delen är autentisk, för att den har ju ändå en slutagenda i att de ska liksom öka sitt följarantal eller rekrytera en ny grupp följare som bara, oh my god, she's so refreshing. Det är ju väldigt få personer på Instagram eller på sociala kanaler som jag egentligen känner så här, den här människan gör detta helt, du vet, så här kravlöst, förutsättningslöst, det är ingen bakomliggande agenda, det här är bara rätt och slätt. Hon är bara helt ärlig, och ofta är det ju de mindre profilerna och det är ju sällan de stora.
Ja, och det är därför man inte ser dem kanske, för att det är mindre profiler, man ser ju bara de här jättarna så att säga. Men jag har en fråga bara så jag inte glömmer nu när vi pratade om vår vän. Har du någonsin stängt av typ Instagram eller Facebook?
Nej, okay. Inte
en enda. För jag har, gjort det många gånger. Du vet så här, alltså deactivated. Och varför jag gjorde det, alltså som kanske många gör, det var alltså egentligen inte för att jag inte ville se andras liv nödvändigtvis. Alltså Så, inte bara det. Men för att jag själv befann mig i situationer där jag var så låg att jag kände att jag har ingenting att dela. God forbid att någon skulle se mig i detta skede i mitt liv när jag är så här rock bottom.
Mm.
Så att då är det enklare att bara stänga av. För att då kommer ingen förvänta sig heller att jag delar någonting.
Mm.
Men det jag, alltså tankarna jag alltid brottades med var så här att du kan inte fly från verkligheten. Du ska inte gömma dig, utan du måste hitta ett sätt att liksom face it. För att de här kanalerna finns där.
Mm.
De kommer finnas där för våra barn till exempel. Om inte vi kan hantera det, hur ska vi då lära våra barn eller någon annan hur man liksom finner sig i de kanalerna?
Men det är också det som, det är också en mognadsprocess. Tror du inte det?
Tycker du är mogen eller?
Nu är du supermogen. Wow. Du är, wow, wow. Nej, men det är en mognadsprocess i att man liksom formas som person också kanske.
Mm.
Och sen, det är ju som du säger, du kan inte fly. Men det är också lite contradicting till vad de här kanalerna utgör sig för att vara. För det är en tillflykt till något annat. Eller en inspirationskälla. Eller engagemangskälla. Så det är ju, de kan ju ofta inte coherently samexistera, om du fattar vad jag menar. Så att, men jag, nu minns jag ju att du försvann ett tag där.
Jag gjort det flera gånger. Nu är det ett tag sedan jag gjorde det. Men, och det kommer nog dröja rätt lång tid innan jag försvinner igen. För att jag menar, jag har så många följare, du vet. Så att,
och din profil är öppen, så samhället behöver det. Det är samhällsnyttig info vad du gör i Italien. Hur många Hugos du dricker.
Exakt, och mina outfits och allt det där. Gud. Men så här, bara en fråga till dig då. Kopplat till, jag vill prata karriär först om man säger så. För det är ju många liksom ute i sociala medier som pratar om sin karriär och vad det nu än är. Om du tittar på olika profiler och sådär, vad får du för bild av att liksom en karriärskvinna ska vara? Vad identifierar du dig med? Vilka förväntningar ställs då på dig när du tittar på de här kanalerna?
Men det är väl mycket det som du sa lite innan, att man ska kunna klara av allt.
Mm.
Och det ska alltid finnas en balansgång. Om man ser alltid helt perfekt ut, du vet, så här, håret är perfekt, sminket är perfekt, kavajen är på. Sen kan jag inte se förbi att det där var en PR-plåtning, hon stod sminket 4 timmar. Men jag ser inte det. Utan så här, hon är tillrättalagd, hon har en karriär, hon har 3 barn, hon driver dessutom bolag på sidan, hon är med i någon styrelse. Det är så att allting går. Och det är ju också lite så, jag har till och med börjat reflektera över det sen vi startade den här podden. Att jag har fått flera kollegor som bara, eller vänner, eller gamla kollegor som bara, shit vilken power kvinna du är, hur hinner du med allting och nu har du en podd on top, du vet såhär. Och jag bara, jojo, och sen bara, fast hur hinner jag med allting? Det är ju inte det lättaste att hinna med detta.
Nej, det är stressigt.
Det är stressigt, vi tar oss tiden, men sen samtidigt så får jag alltid skjuta på något schema. Precis. Eller planera om förskola eller se till att ha lagat mat kvällen innan om min sambo jobbar sent, så att det finns nu när han kommer hem och ska hämta min son så att jag kan sitta här och spela in med dig. Alltså, men det är ju inte det, utan det är lite, vi har ju också porträtterat den bilden av den här podden, att nu kör vi via karriärkvinnor, vi vill prata om allt det här. Vi är ju brutalt ärliga, men bara själva inspelningstillfället och att vi ska liksom klippa den här podden och fixa den och lägga ut den och skriva copy och allt det här, det tar ju skitmycket tid.
Det gör det.
Och det är ju inte så himla så här, oh my god, jag bara axlar det för att jag är bäst. Utan det är så här, för att jag verkligen driver mig själv hårt nu. För att
och offra något annat.
Och offra något annat. Liksom. Så att, du då?
Nej men alltså, typ detsamma egentligen. Det jag har lärt mig istället så här från den uppfattningen jag har haft från, säg, men kvinnor jag ser upp till och tänker så här, oh, wow, så fantastiska, jag önskar att jag kan vara på det sättet. Det jag har lärt mig nu från mina egna erfarenheter är, vi kan alla vara så bra. Egentligen. Det är ingenting omöjligt. Men det som är viktigt där egentligen är förväntningarna man sätter på sig själv. Och att jag nu vet att de där kvinnorna som gör de här 4 sakerna samtidigt. De har också förmodligen offrat 4 andra viktiga saker. Mm. Alltså det är liksom vad man prioriterar. Sen kanske man inte vill visa det. Jag säger till exempel, ja, men jag har ju kanske bråkat med min man hela veckan för att jag ska prioritera den här inspelningen. Men det är ju ingenting man pratar om. Utan man ser ju bara att där sitter du och spelar in och har fått tid till det. Gud, det måste ju liksom bara så, som du säger, come naturally. Men det gör det ju inte. Men jag tror jag fortfarande brottas lite med det. Alltså, det här med att jämföra mig själv hela tiden med andra. Om man jämför sig alltid med någon som är så här bättre.
Mm.
Någon som kanske har fler jobb eller har en bättre titel eller fler barn eller verkar vara lyckligare. Alltså vad det nu än betyder. Mm. Eller snyggare eller hinner träna 5 dagar i veckan. Jag fångar mig i de stunderna. Du vet, den här ångesten kryper in och jag börjar må dåligt för att jag inte har det så. Och där försöker jag verkligen aktivt jobba med att så här säga stopp. Det där är inte på riktigt. Det där är bara liksom en bild jag ser. Mm. Jag kan ju också ta den bilden och lägga ut.
Mm.
Och låtsas att det är så för mig med. Men det är så här en konstant liksom process. Att handskas med det på bästa sätt. Men jag är så trött. Alltså så trött på att de som har en stor kanal, och då menar jag når ut till många, inte tar mer ansvar.
Mm.
Faktiskt. Nu har jag typ 300 följare, så I'm sorry, I can't do much. Liksom. Av de 300 är kanske 299 så här, jag vet inte, fejka konton eller någonting. Men om du har x antal tusen följare och du konstant ska visa en perfekt bild, kan du bara 1 av 10 gånger bara lägga ut en ful bild.
Mm.
Snälla. Eller skriv typ, jag har bråkat med min partner, eller jag är inte sams med min syster just nu, eller du vet, någonting.
Mm.
Jag vet att det är väldigt modigt. Jag vet inte om jag själv ens hade vågat göra det om jag...
Men tycker du samtidigt att någon annan ska bära ansvaret för ditt mående och hur du uppfattar det? För det är ju en tolkningsfråga.
Mm.
Det är ju du som fastnar i det spåret lite. Jag är med dig, för jag tycker likadant egentligen, men bara för att så här provocera fram en tanke. Tycker du att det är, och det är många som säger så här, men du har en stor kanal, det är ditt ansvar att lyfta X, Y, Z. Men är det det?
På den nivån? Alltså, inte nödvändigtvis, för man har ju inte signat upp på det ansvaret. Mm. Alltså, sen är det ju frivilligt vad det är för bild man vill ge. Men om vi säger så här, jag tycker att vi som vuxna i alla fall, alla bär ett ansvar för ungdomar och barn.
Mm.
Det kan jag tycka.
100%.
Sen på vilket sätt man bär ansvaret och hur man gör, det är ju någonting helt annat. Men om inget annat så har ju vi ansvar för våra barn och vilken bild vi ska ge där. Men det är en komplex fråga. Jag tror det har liksom så här diskuterats mycket i medier där kanske någon som är känd får rätt mycket skit. Men vad är du för förebild, och det är många unga tjejer som följer dig, varför gör du så eller så? Och då brukar de ju alltid säga, men det där är inte mitt ansvar. I didn't sign up for that. Men ja.
Men jag tror också att man har ju oundvikligen blivit mer vad ska man säga, attentive, eller liksom tänker på det så mycket mer sen man själv fick barn. Särskilt nu när man läser så mycket studier. Karolinska institutet har kommit med forskning. Och du vet, nu är det inte bara en teori eller en studie, utan nu visar ju forskning liksom korrelationen mellan sociala medier och digitala kanaler, vårt användande av dem och påverkan det har på våra unga.
Precis.
Som du säger, kan vara främst flickor, men också pojkar. Och vi har ju pojkar.
Mm.
Och liksom att vi, jag tänker mer än någonsin på, inte bara för att få mig själv att må bättre, men vad är mitt ansvar i det? För att inte feed into it. Och det kan låta konstigt för er som sitter och vet vad jag jobbar med. För att jag jobbar ju dels inom digitala medier, så det är liksom en del av mitt jobb. Jag driver en digital avdelning på ett bolag. Och inte minst, jag driver en digital avdelning på ett bolag som är i skönhetsindustrin. Yeah. Som är liksom en av de främsta bovarna till sociala medier. Påtryckning och liksom ohälsa och en skev bild av kroppsideal. Och du vet, att alla skavanker ska döljas och så vidare.
Mm.
Och vi hade faktiskt en diskussion om det, jag och min chef, igår, konstigt nog, nu när vi ska spela in detta idag, där vi liksom, vi går igenom en ganska stor varumärkesresa, vi ska göra en ganska stor rebranding snart, och du vet, vi är på en lång resa, och det kommer bli en ganska stor ändring som inte har hänt liksom på vårt bolag i 40 år, så länge det har funnits, där vi har liksom pratat om hur når vi ut och vad är våra värden som bolag och så stannade vi bara upp och sa så här, men om du bara ska kolla på dig själv, ta bort ditt ansvar som liksom yrkesmänniska och ta bort ansvaret vi tycker att bolaget bär. Vad är din hjärtefråga? Frågade vi varandra. Och där kom det så, alltså det bara kom ur mig utan att jag behövde tänka en enda sekund. Jag tycker att mitt sociala ansvar, eller mitt ansvar som privatperson och yrkesperson, är att se till så att våra unga inte drivs av så mycket psykisk ohälsa som de gör idag. Och hur vi nu gör det, hur vi ska förmedla det, hur vi ska liksom applicera det på vårt jobb, det är ju ett frågetecken fortfarande. Men jag brinner verkligen för det. Och jag tror det har vaknat av att bli mamma.
Ja.
För jag känner inte lika starkt, klart man känner starkt för det.
Ja, ja, ja.
Men sen jag blev mamma till någon så är det så här, jag ska ge mig fan på att mitt barn och hans generation inte ska få känna
precis
så som vi känner idag. Jag vill inte att någon ska behöva jämföra sig eller se en skev bild av hur en hudtyp ser ut eller hur långa fransar man ska ha eller att det är en perfekt näsa eller att man inte får ärrbildning någonstans och sådär. Och det är så här, det är så viktigt men det är så svårt
är
att liksom veta vägen framåt och hur man inte ska bli en del av det problemet utan en del av lösningen när man själv som privatperson fortfarande som du säger påverkas av det. För att jag påverkas ju fortfarande av det. Jag blir ju influerad på gott och ont. Jag blir också influerad till många positiva saker så jag ska inte ta det ifrån
sociala medier. Nej, det är inte bara negativt.
Och det är många liksom tankeväckande samtal och jag tycker det är bra att medierna finns för att nu har vi en helt annan liksom tillgång till information.
Ja.
Vi har en helt annan tillgång till en globaliserad liksom digital värld. Jag tycker det är viktigt också för att man ska liksom men den här biten, hur jobbar man emot den aktivt?
Ja,
liksom. Det är en sån här existentiell fråga.
Men alltså, något som jag också tänkte på. Nu minns jag inte vem det var som sa det till mig. Det kan ha varit en kollega. Men oavsett, det var verkligen så här, okej, så sant. Att det du nämner idag, vi har ju tillgång till så mycket information som man inte hade. Alltså x antal år sedan. Men också, tittar man då tillbaka i tiden, då hade man en förebild eller två. Säg kanske när vi växte upp, då var Britney Spears liksom the shit. Man skulle se ut som henne och man skulle dansa som henne och du vet man ville ha de här
ursäkta gumman, Oprah var min förebild.
Okej, men
still is.
Whatever. Eller Spice Girls, Oprah, spelar ingen roll. Men det var
eller
så
typ Ricky Lake för jag ville bli Ricky Lake. Yeah. Go Ricky.
Men ta henne då. Men fokus var en. Och så kanske man satte igång dem det var Ricky Lake, vad gick det på trean klockan två varje dag
så. Inte min förebild.
Ja. Men hur som helst, då tittar man liksom på en profil och det brukar ju vara att rätt många kanske i ens närhet tittar på samma profil och bara det är trenden just nu och alla ska se ut så och vara så och det är idealet. Idag, alltså vad är idealet? Jag blir så mindfucked, alltså excuse my language, av att alltså försöka så här ens klura ut vem vill jag se ut som? Vad tar det? Alltså utseendet som ett exempel. Du har profiler som är så här väldigt kurviga och man bara yes, det gillar jag, det tycker jag är snyggt om man ska ha liksom en stor rumpa, breda höfter, that's me.
Profiler, we all know who you're talking.
Jag vill inte nämna namn.
Okej, Kimmy.
Men samtidigt så kan jag då titta på någon annan som alltså kanske ser mer ut som bara så här a walking stick.
Och det de typ kallar heroin chic.
Ja, och bara typ så i en veckas tid. Bara såhär, nej jag vill inte ha bröst, jag vill inte ha en rumpa, inga höfter och ska liksom gå runt i oversized kläder eller så. För att det finns så många olika saker som idag anses vara ett ideal. Och klart då man blir ännu mer förvirrad. För vem ska jag se ut som? Vem ska jag försöka efterlikna för att liksom passa in i samhället? Eller vad anses egentligen vara snyggt? Hur ska man ens klä sig? Ska man vara ghetto fabulous eller ska man vara liksom elegant och klassisk?
Jag tycker du ska vara precis det du känner dig bekväm i.
Men jag vet inte vad jag är bekväm i. Alltså jag kan ju ha hoops och typ Jordans och tycka att jag är liksom the shit. Och bara typ spela, jag vet inte, hiphop. Alltså högsta ton någonsin. Och sen nästa dag kan det vara så här, jag vet inte, jag ska ha en Ralph Lauren-skjorta och liksom, du vet.
En pension.
Ja, exakt. Alltså, jag vet inte, jag känner mig typ bekväm i det mesta. Men
tror du man förlorar lite sin identitet då?
Eller ja.
Förmågan att hitta den
ja,
av
kanske
att bli så påverkad?
Det blir svårt för att det är så mycket att navigera i. Du vet så, ena dagen är något inne och den andra dagen är det ute. Alltså klart att man blir jätteförvirrad. Och hur ska man då göra om man är en 15-årig tjej?
Det är också att klimatet har blivit så hårt i sociala medier. Vi hade ju inte så mycket sociala, vad hade vi? Typ Lunarstorm.
Ja.
Och
sen när Facebook kom så laddade man upp ett helt album typ en gång i månaden.
Och alla bilder var skitfulla. Men nu, klimatet är ju så hårt och det är så fruktansvärda grejer som skrivs för att folk liksom har den här anonymiteten bakom en skärm och man behöver aldrig ta ansvar för det in real life. Och jag bara tänker så här, vissa av de grejerna jag ser de här unga tjejerna få till sig när jag kollar på, låt säga, profiler, eller det finns ju många stora profiler i Sverige, främst kvinnor tyvärr, som får oförskämt mycket skit. Och jag bara tänker så här, hade jag varit en 20-årig tjej och fått de här kommentarerna, jag hade blivit knäckt av dem idag. Ja, jag kan inte ens föreställa mig hur jag hade mått om jag hade fått såna här kommentarer om min kropp eller mitt utseende eller min kompetens, eller att jag bara har gjort något som är oförtjänt, jag har fått allting serverat, jag kan inte ett skit, jag är dum i huvudet, allt det här de får höra. Jag kan inte föreställa mig hur 20-åriga jag eller 25-åriga jag hade reagerat på en sån. Nu är jag så pass trygg i mig själv, men som jag sa, jag hade ändå blivit knäckt av såna kommentarer. Och att de här tjejerna bara står i den här vinden. Jag är så imponerad av liksom the thick skin. Men samtidigt, saying that, så vet vi att det inte är så thick skin, för vi ser ju vad liksom studierna och forskningen visar på något helt annat, att ohälsan är så pass utbredd och går så långt ner i åldrarna. Ja. Att jag vet inte, jag mår dåligt av
det. Men det pratar man heller inte om, psykisk ohälsa, fortfarande, vilket för mig är helt ofattbart. Alltså på riktigt, för att, och det där också, jag tänker där med att alla får ta ansvar. Att våga prata om det. Alltså också för att man själv ska kanske inse när är det man behöver lite hjälp. För att jag tror fortfarande många tänker psykisk ohälsa, det är liksom så här, ja men någon sjukdom. Du vet, ska börja förknippa det bara med saker som, ja men att någon har fått diagnos bipolär eller schizofren eller någonting. Nej, alltså ibland är det, kan det till och med vara så här att har du ont i magen ofta utan att riktigt veta varför. Det är inte någon allergi, du vet, inte kopplat till din kost. Alltså det där är ett fysiskt tecken på att kanske du psykiskt inte mår bra. Och det vet jag. Alltså så, för att jag har haft det som ett symptom till exempel. Konstant ont i magen. Och det är sömnsvårigheter. Alltså många olika saker. Men folk pratar inte om det på det sättet. Du vet, vad kan det leda till? Hur får man hjälp? Vem ska man prata med? Det är så tabubelagt fortfarande. Och det tycker jag är liksom irriterande. Det är därför jag är väldigt öppen med att man ska gå och prata med en psykolog. Proactively. Alla har något att prata om. Alltså det behöver inte bara vara negativa saker. Det är liksom ett sätt att investera i sin psykiska hälsa och bara ha lite hjälp.
Jag tycker ändå att dialogen har börjat öppnas upp och luckras upp. För man ser ju fler och fler som nu liksom, samma typ med parterapi. Det är ju många som säger, eller som jag följer i alla fall, som bara, men det behöver inte betyda att du har ett problem i din relation för att du går i parterapi.
Nej, gud,
utan
nej.
Det är par som har det bra också, som bara vill lära sig att kommunicera bättre.
Precis.
Eller upptäcka nya sidor hos varandra.
Eller bara fortsätta ha det bra.
Bara få ett nytt perspektiv. Eller fortsätta ha det bra. Eller få ett alltså du vet, det är fler och fler upplever ändå jag, privat, att, eller personligen, som har börjat liksom så här, det är nyttigt att gå dit för alla.
Yeah.
För allas skull. Sen följer jag ju mycket så här holistiska psykologer och jag läser mycket om sånt också för att det intresserar mig liksom. Men
alltså nu när du nämner parterapi också, ännu en grej där många ger kanske en skev bild av vad det innebär att vara i ett partnerskap. Eller hur? Alltså,
utveckla, vad menar
du? Nej, men jag, alltså det mesta jag ser i mina flöden är ju liksom bästa älsklingen, och så är det en bild på typ någon riktigt bra present. Ja, vad betyder bra? Men oftast är det så här någonting dyrt, någonting så här extraordinary. Eller du vet, det är alla hjärtans dag, titta vad jag har fått av min älskling och så vidare och så vidare. Och gulligull, puss puss bilder och sådär. Och det tror jag också sätter många, alltså, press på många förhållanden. Att okej, om jag ska vara en god partner till dig, då måste jag ju köpa de här sakerna, jag måste laga den här maten, jag måste göra allt det här. För då har jag bevisat att jag älskar dig. Och jag tror också det är anledningen till varför idag, alltså det är så svårt för folk att träffas, alltså att träffa någon, men sen också att bibehålla det förhållandet. Förstår du? För att det är helt fel värderingar, och folk gör ju också likadant kanske slut över fel saker.
Det har jag nog varit skyldig till själv kanske. Jag vet inte så mycket om mitt nuvarande förhållande. Men som du säger, den här filmatiseringen.
Gud,
varför tar inte du hem blommor till mig varje vecka? För att jag istället alltid tömmer diskmaskinen.
Ja, men precis, så vad väljer du egentligen?
Annan, liksom, acts of service. Ja. Och då uppskattar jag ju det lilla du gör åt sidan. Exakt. Men man ser ju ofta inte på de små gesterna.
Nej.
Som någon gör åt en i hemmet.
De är svårare kanske att futta och lägga ut.
Ja, jag åkte och tankade din bil. Det är ju inte så romantiskt, för det är inte, nej, det man ser i filmer. Precis. Eller det man ser av de här profilerna. Men det är också liksom ett tecken på kärlek. Nu, exakt, tar jag liksom dumma exempel. Men man är nog, alla är nog skyldiga till att ha den här, ja, filmatiseringen i huvudet. Precis. Av ett förhållande ska vara.
Och det är svårt. Alla förhållanden. Alltså, det är inte bara liksom kanske med ens partner, men vänner också.
Mm.
Det kan ju vara att du ser att någon har ordnat en fantastisk baby shower för sin vän. Och så blir du skitsur på mig för att du bara inser att den jag ordnar för dig till exempel inte var lika bra.
Mm.
Ja, men du vet ju, det kan ju vara det.
Det där, jag känner inte har ordnat en fest för dig sen du gjorde min 30-årsfest. För att jag väntar att du ska snea mig om jag gör fel.
Nej, men alltså du ordnade ju för inte så länge sedan en riktigt jäkla bra fest. Så att jag kommer aldrig ordna något för dig. Because I cannot live up to that. Alltså det är ju fucking omöjligt. Jag bara,
där också, men, du såg att vad som hände i kulisserna.
I don't care. Jag såg the final product and it was fabulous. So I cannot.
Hela liksom. Min familj typ sprang från mig. Min sambo och mamma gömde sig i garaget. För de bara, who is she? She's crazy. Du vet, att jag svettades floder. Du vet, hade panikångest, höll på att simma, ja, i köket.
Men slutresultatet blev fint och det är det man ser.
Men jag kanske skulle visa den sidan också när jag, ja, satt och bara nästan ville
svin. Får man välja om det är värt det? Nej, men jag vet att du var ju svinstressad. Mm. Alltså verkligen, det var ju så typ. Och då så skulle vi också spela in den veckan mitt i allting. Jag bara, oh god, now I have to remind her.
Vet du vad det sjukaste är?
Mm.
Jag sa ju till dig efter den festen att never again.
Mm.
Och nu ska jag ha en till fest nästa vecka.
Åh, jag längtar, för den är jag ju bjuden till.
What's wrong with me?
Ja, det kommer vara så bra. Men jag vet vad, jag kan ta ansvar för att så här, filma behind the scenes, ja, och visa, snälla, verkligheten när du står där helt svettig och arg.
Men där också. Men där har jag faktiskt lärt mig. Det är en utvecklingskurva, det vill jag säga. För att förra gången så var jag så här, jag ska ha allt själv, allt ska vara perfekt. Du vet så här.
Mm.
Den här gången är det lite så här, det får bli vad det blir. Det är bara mina närmsta vänner där. Vi ska ha liksom en midsommarfest eller vad man nu kan kalla det, inflyttning, midsommar. Mm. Det är våra barn, det är våra nära och kära.
Mm.
Jag har delegerat bort uppgifter.
Ja.
För det lärde jag mig nyligen på en ledarskapskurs. Att man ska bli bättre på att delegera. Mm. Och försökt släppa den här kontrollen av att jag måste göra allting för då blir det så som jag vill. Och för att man ska ha den här perfekta bilden att visa upp. Ja, so what? Om det finns en maträtt som inte är på bordet när ni alla kommer. Jag får väl fixa till den eller den kommer lite senare. Eller so what? Om dekorationen inte ser ut med ett liksom Kardashian birthday party. Mm. Och du vet. Och nu kommer du säkert tycka att jag har överpresterat ändå. För att jag har planer på liksom, det ska vara ett kids corner med ett nöjesfält.
Ja, ja. Men det är därför jag är pepp.
Jag har liksom bokat in massa grejer och bollhav och allt vad det är till dem. Så igen, jag försöker ändå överprestera i det också. Men jag har lärt mig att släppa lite på kontrollen. Ja. Blir inte allt som jag vill eller hinner inte allt fram. Eller om ni,
och att du släpper på, kontroll, liksom, på kontrollen lite grann. Det kommer bara göra att du kanske hamnar på en average nivå istället. Vilket är better than most people. Men jag fattar.
Ja, men ändå bra att höra det. Nu känner att jag kan slappna av.
Ja, men det kommer vara, alltså det kommer vara så bra. Men vi kan snacka om detta hur länge som helst. Jag är riktigt torr i halsen. Jag behöver bara ta en klunk vatten. Mm. Om vi bara rundar upp så här. Okej, okay, för nu pratar vi om alla filter och verkligheten och så. Ingen kan se oss just nu.
Jag har inget smink på mig då.
Exakt. Jag tänker, om vi bara säger så här. Låt oss berätta hur vi ser ut och mår idag. Alltså unfiltered.
Mm.
Betyder inte negativt. Men bara så här, the truth.
Mm.
Du kan börja.
Hur jag ser ut.
Ja, börja med det.
Helt osminkad. Mm. 3 dagar gammalt, otvättat hår, mina Vans som bor på mina fötter. Jag orkade inte göra en fin outfit, jag har svarta byxor, en vit tröja. Liksom. Det var, it is what it is. Ja. Jag kom till kontoret, har suttit där, svettats ihjäl. Känner liksom att jag behöver en dusch och typ en kaffe kanske. Men it is what it is. Det har varit en hetsig början på veckan. Jag har varit i Stockholm på jobb, jag kom hem sent igår kväll. Jag har knappt umgått med mitt barn. Jag har knappt sovit, jag skulle in igen. Så att, jag mår ändå bra i den här. Och jag har också blivit... Det är också en del av mitt ansvar. Jag har blivit mycket bättre på att visa mig ute in public utan smink. För att för bara något år sedan, och det är sjukt eftersom jag nu jobbar med smink, att det har liksom gått åt det hållet när jag faktiskt jobbar med det och har fri tillgång till det. Där jag har lovat mig själv att det är fine. Det är fine att jag har pormaska eller att jag inte liksom har vaxat mitt ansikte eller att mina ögonbryn inte är perfekt noppad eller att jag har blåa ringar under ögonen. Mm. Så nu utmanar jag faktiskt mig själv så ofta jag kan att gå utan smink. Dels för att min hud ska få vila, men också för att jag bara liksom vill känna mig bekväm i min egna kropp.
I admire that.
Och ja, så att det är så jag ser ut idag och det är så jag mår. Lite trött men ändå bra. Du då?
Jag är sminkad. Därför säger jag I admire that, för att jag, alla som känner mig vet att alltså jag kan typ inte gå och slänga soporna utan att sminka mig, för att jag bara, det är en grej. I just cannot, jag känner mig inte bekväm alls. Inte för att jag har jättemycket smink eller så, men det är bara en grej. Men jag har nog typ 27 finnar i mitt ansikte just nu. Det är kanske stress.
Hon ljuger, jag ser
men titta denna.
Okej, en liten på hakan.
Liten, okej. Okay. Mount fucking Everest, men ja. Jag har nog heller inte tvättat mitt hår på typ 3 dagar. Jag har en sån här stram hästsvans istället. Backslick liksom.
Det ser ut som att du menade det, så att jag märker ingenting.
Yeah, I'm making an effort, I'm trying. Men samma här, svarta byxor. Jag har så feta skoskav. Jag har så jäkla mycket plåster på båda fötterna. Kan knappt gå. Också så här, men trött. Jag har varit på resande fot. Jag har också varit i Stockholm, men tyvärr kunde vi ju liksom inte träffas. Men bara så här helvetes hemresa, förseningar och allt det där. Men jag känner mig också extremt glad och pepp. För att det har varit inspirerande dagar i Stockholm. Träffat fantastiska kvinnor. Så att det är jag jättetacksam för. Och jag ska äntligen se Beyoncé i Amsterdam på söndag. Så att... Nej, det blir ingen glitterkjol, men följ mig på Instagram så kommer ni se vad min outfit består.
Jag vill se en förebild då. Det är din utmaning.
Jag ska göra det. Ja, men fan, okej. Okay. Challenge accepted.
Lägg upp på The Working Moms före och efter.
Okay.
När du är klar och piffad till Beyoncé-konserten.
I promise.
Och så ska jag lägga upp nästa vecka när jag står i köket och fixar inför vårt midsommarfirande.
Exakt. Mm. Ja, men det låter riktigt bra.
På tal om det måste jag delegera en uppgift till dig inför nästa vecka också.
Okej. Okay. I will take that one. Och innan vi säger hej då, då passar jag på att berätta faktiskt vad vi ska prata om nästa vecka. Ja.
Vad ska vi prata om?
Men om du accepterar. Okay. Jag har faktiskt tänkt att vi ska spela in ett avsnitt med en god vän till oss. Som är väldigt höggravid. Så vi hoppas ju att hon inte har fött, annars bör vi ställa in. Men vi ska prata om missfall. Och hur tufft det är. Och att bara för att man har fått ett barn och att det har gått rätt enkelt, så betyder det inte att en andra graviditet kommer att ske lika enkelt faktiskt.
Och hur påverkar det ens vardag och ens karriär och ens ability att function i en vardag som ändå måste fortsätta någonstans.
Yes.
Just det.
Good. Men så med det så önskar vi er en trevlig helg.
Mm,
okay, no. Bye.